torsdagspoddar. Vad får du för känsla av det?
Nej, det är underbart. Alltså två gånger i veckan snacka hockey, och det är så mycket att plocka upp. Så att hade man bara kört en gång så hade man... Det här känns väldigt klent.
Ja, sen vi pratade i söndag så har det ju hänt mycket. Så att det finns ju all anledning att vi sätter igång igen. Och nu får vi väl också ta och steppa upp. Tror du att vi kommer behöva mer än en podd för att komma igång i det här också, eller?
Nej, vi ska inte köra en Karlskoga och sova igenom första podden och sen steppa upp till andra.
Nej, nu kör vi direkt. Ja, för nu är det ju igång. Nu är kvalspelet igång i Hockeyallsvenskan och slutspelet framförallt är igång. Och vi kommer trampa igång SHL-slutspelet ikväll faktiskt med åttondelsfinalen. Men jag tycker vi börjar här med det som har satt igång under veckan. Det är ju det Hockeyallsvenska slutspelet där Nybro är vidare och Karlskoga och Kalmar ska göra upp en direkt avgörande match. Och sen har ju playouten också satt igång. Har du suttit bänkad och kollat på matcherna också?
Det är klart jag har. Ja, med spänning faktiskt vill jag veta vad Nybro, vad de skulle kunna bjuda på. För jag var ju av uppfattning att Karlskoga skulle rulla över Kalmar ganska lätt. Nu är det 1-1 i den matchserien. Men jag ville se Nybro och se vad kan de göra när de har lärt sig spela slutspel. För jag tyckte man var slarviga i match 1 mot Almtuna. Det var en väldigt hafsig match, det var ingen slutspelmatch. Men grymt bra match 2 igår. I Nybro, och Tex Williamson bra, alltså Savalahti, jag tycker en sån som Ljungman är bra. Vad ska vi säga, gediget.
Men har inte en sån som Ljungman kommit igång här under andra halvan av säsongen och hittat någon form av nivå?
Ja, verkligen, och det är lite spännande. Jag ska inte ta någonting ifrån Nybro, det hade varit jättebra om han var kvar där. Men tror du inte att han skulle kunna vara redo för typ ett Södertälje-jobb, liksom en andra center i Södertälje, och ta det klivet?
Ett lite bättre allsvensk lag som ligger lite högre i näringskedjan så att säga.
Lite så. Vi pratade om Mora förra veckan att Tingsrydspelare skulle gå till Mora. Jag vill inte på något sätt fasa iväg Nybro-spelare eftersom Nybro gör det bra. Och jag menar, de satsar med Aro där som ny sportchef från Piteå som är väldigt hockeykunnig. Så att det liksom finns ju en framtid i Nybro också såklart.
Men... Jag såg det var Daniel Enes du beskrev angående nästa sportchef i Nybro. Han är redan långt fram i tiden. Han är journalist på Smålandsposten. Daniel Enestubbe, så du ska... Alltså, nästa gång Nybro presenterar en sportchef så är det ju Hasse Aro som kliver in.
Det är många Aro, ja. Det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Kom du ihåg telefonnumret efterlyst?
08 702 0090.
Det kommer man aldrig någonsin glömma.
Nej, kommer du ihåg alla som har varit experter där, Brynolf Wendt och allting vad det har varit?
Absolut,
eller?
Absolut, absolut. Det är vissa nummer som har etsat sig fast.
07975 nummerupplysning. Kommer du ihåg den reklamen där som var det? 07975.
07975. Ja, det är bra. Agneta Moberg, min första flickvän. Jag ska 77460 och så ska jag inte säga den sista siffrorna där. Men det kommer jag aldrig heller glömma.
Men tror du hon har kvar det numret eller?
Jag kanske ska testa här. Vi kanske ska köra en sån här Sanny Svensson-grej som vi körde till den här Sanny Svensson för ett gäng år sedan när vi ringde.
Var inte det i somras eller?
Nej, jag tror ytterligare en sommar dessförinnan som vi skojar lite med Sanny Svensson.
Ja, men Nybro är vidare i alla fall som du var inne på. Och jag tycker Tommy Samuelsson pratar så himla bra i intervjun efterföljande där när han pratar om att alltså bara njut av det här. Det är så många andra spelare som spelar ute i Europa. Det är SHL-lag som spelar klart för säsongen. Det är bara en ren njutning det de gör nu.
Ja, och hur motiverar du spelarna ungefär? Ja, men vill du spela de här matcherna eller omgång 28? Och jag har ju haft Tommy Samuelsson som tränare och jag känner ju ändå det där snacket liksom hur han kan motivera spelare. Han är ju underbar. Jag kommer ihåg när vi spelade final där 2011 så samlade han hela laget. Vet nu, det är 44 spelare som hela Hockey-Sverige tittar på. Och 22 av dem, de är här nu. Ta vara på det. Så åkte han bara av isen. Det var så här gåshud. Liksom. Inte så här, kom igen nu gubbar. Utan han bara, ta vara på det. Och så åkte han av isen.
Ja, men det kan man göra i det läget som Nybro befinner sig. Jag skulle vilja jämföra Nybro lite grann faktiskt med Modo. Om du tittar på Luxiala och Savilakti. Är inte de vad Woods och Dickinson och de har varit i Modo lite grann?
Lite så faktiskt. Absolut. Det är en rätt bra jämförelse. Definitivt.
Ja, och Tex Williamson som du är inne på, han har ju också erfarenheten, så de kan väl inte ställa till det för Södertälje eller Brynäs eller vad det nu blir, va?
Nej.
Eller ställa till det kan de väl kanske göra, men de kommer inte gå vidare, känns det som.
Nej, de kan väl nypa en match då. Alltså det hade ju varit lite en fjäder i hatten om de hade gjort det. De har gjort en grym säsong, attraktivt. Jag gillade det efter matchen också. Det var ett jäkla drag och mycket folk kvar på ståplats. De kallar ut laget liksom som hjältar. Tänk vad de har liksom levererat långt över allas förväntan.
Ja, men så är det. Hampus Sylvegård kommer ju också in, men det är först nästa säsong, så det blir intressant. Exakt. Vimmerbefustrade Hampus Sylvegård.
Ja, nej, men då tar man ju nästa steg liksom.
Ja, då har de ju visat redan där att de kommer göra. Men du, Kalmar Karlskoga, tror vi att Kalmar är brända efter att de inte tog den där första. Det brukar ju nästan vara så när de kommer och ska spela två bortamatcher att man går lite all in. Nu visar Kalmar noll tendenser på att gå all in i den första. Det var väl mer Karlskoga som gick all in för att ta den där och norpa den.
Men grejen var så här, när vi pratade under onsdagen så sa du liksom, jag sa Nybro vinner, jag tror fan Kalmar nyper den här matchen. Du sa nej, kan det vara så? Jo, men jag tror det. Men där fick man ju svar på tal, det var ju 6-0 där. Men alltså, jag har fått lite rapporter från den här matchen. Karlskoga växlade upp i det fysiska spelet, lite på gränsen. Nästan så att Kalmar-spelarna blev liksom lite passiva av det. Så att där måste ju Kalmar liksom steppa upp i den delen av spelet. För att, jag menar, det var irriterat från Karlskoga. De tyckte att Linus Skager, Kalmar-spelaren, filmade i match 1, där förstärkte i måndags. Och det, liksom, de var på tydligare sätt här i match 2.
Men nu kan det väl egentligen bara gå åt ett håll när det ska avgöras, eller?
Ja, jag ska väl inte säga att Karlskoga vinner, för då vinner ju Kalmar med sättet jag tippar med min bakdel oftast.
Ja, men du måste ju ha en känsla i alla fall.
Jo, men absolut. Jo, men jag trodde att Karlskoga skulle vinna med 2-0 i matcher. Jag bara fick en känsla där när de vann första matchen. Jäkla, tyckte de ändå gjorde det bra, Kalmar, i den matchen. Så tänkte jag, kan de ändå nypa den matchen där? Men nu talar jag absolut allt för Karlskoga såklart, som har varit så bra under den andra halvan av säsongen.
Man har ju någon form av morbid sida i sig, att man tycker om att kolla på lag som tävlar om att åka ur eller att tävla om att vara kvar liksom. Och jag har ju följt båda matcherna här mellan Östersund och Västervik.
Varför
har du
då?
Följt någonting?
Varför då? Nej, jag kan säga, och jag vet att du har suttit och kollat på det. Jag har inte sett en enda bildruta från de matchserierna faktiskt, bortsett från målen. Men alltså, jag har inte kollat på dem live. Och varför alls idag sitter du och kollar på den matchen?
Ja, det är ju som jag sa, man har någon form av morbid sida, så det är liv och död matcher man älskar att kolla på. Så att ja, men det var ju absolut inte bra från Östersunds sida i första matchen. Nu tycker jag de steppar upp i match 2. Nu vinner de ju den med nöd och näppe, ska jag säga.
Vad var de gjorde bättre då i match 2?
De var mycket bättre i pressspelet. Alltså de låg på Västervik från start och de fick inte chans att diktera villkor som jag tycker de fick. Alltså jag tror när de gjorde 2-0 i match 1, så tror jag skottstatistiken var typ 9-27 eller något sånt. Och det är inte likt så som det ändå har sett ut under Lektore sen han kom in i Östersund. Det har ju varit mycket stabilare försvarsspel sedan han kom in, och det ser jag inte skymten av egentligen i match 1. Så den vann Västervik helt rättvist. Sen tycker jag att Östersund steppar upp till match 2. De är mycket mer fysiska. Lite grann det som du kanske var inne på här med Karlskoga.
Ja, exakt.
Att man steppar upp det där. Och de var ju tvungna att vinna den för att åka ner till Västervik. Nej. Med 0-2 i match, och det hade varit urtufft.
Såklart. Men var det liten Videll-effekt där? För sen vi poddade inför podden i måndag, som vi alltid spelar in på söndag kväll, när du liksom nämnde det förbifarten, därefter har det till och med blivit en artikel eller en text i Expressen på samma ämne. Har du något mer att uppdatera mig omkring Linus Videll och Östersund?
Nej, inte mer än att det är seriöst. Alltså det är inte bara ett sjukt tips som har skickats in, utan det finns ett seriöst snack mellan parterna, och jag tror mycket väl att det kommer kunna hända med om de blir kvar i Hockeyallsvenskan. Och ja, hade de åkt på 2-0 i matcher, så tror jag faktiskt inte de hade löst. Nu tror jag att de kan åka ner och nypa en i Västervik, så det står 2-2 i matcher efter det. Så att jäkla miss han gjorde där också, Eltonius, i slutet av av matchen. Det var ju bara 40 sekunder kvar. Han kastar iväg den med en backhand på fel sida buren, och där står ju Adam Hisch och bara väntar på pucken. Och sen tycker att det är ett väldigt slappt försvarsspel både från Tjernik och Jesper Dahlroth. Dahlroth är inte van vid att han spelar så slappt som han faktiskt gör. Där måste man ju vara mer desperat när målvakten har gett bort pucken på det sättet.
Ja, men det här är alltså vilken gedigen rapport jag får ändå från den matchen. Det hade jag faktiskt inte väntat mig på något sätt, men jag uppskattar att du sitter och tittar på matchen, och det gör ju att podden blir lite mer initierad. Jag hoppas ni lyssnare uppskattar det också.
Ja, men jag brukar prata silly season. Jag tappar ju bort det nu när vi pratar om Almtuna. Jag kan väl rapportera lite grann Oskar Asplund som har varit där under säsongen i Almtuna. Han har varit utlånad från Oskarshamn. Jag får rapporter på att han kommer spela i Mora nästa säsong. Det är flera stycken som har rapporterat det till mig, så att det känns som att det är en done deal där, som det så fint heter.
Ja, och Mora fortsätter liksom göra det bra. Det har ju varit en... Det har inte varit någon bra säsong för Asplund. Oskarshamn funkade inte. Kom tillbaka till Almtuna. Nu tillbaka Oskarshamn. Men alltså, han var inte lika bra i Almtuna i år som han var i fjol. Får börja om, nollställa sig upp till luften i Dalarna och Mora. Det är ju, det känns som en match made in heaven.
Det säger man ju alltid om spelare som går till Mora.
Men ja, vi gjorde det tidigare till Karlskoga mycket, men Mora har ju skaffat sig det ryktet. Jag menar, ja, men åh, vad händer nu? Hedberg sticker, nu ramlar allting. Jaha, de är lika bra år igen. Och jag menar, hur många spelare tappade de inte inför säsongen som var bärande för dem? Alltså, ett par, jag menar, gå tillbaka till Ludvig Larsson där året dessförinnan och i fjol, hur många Manhens och Axel Sundberg och de som var väldigt framträdande, Strandell.
Jag tror ju faktiskt att en sån som Axel Sundberg kan studsa tillbaka till Mora. Det har inte alls funkat ner i Skåne för honom. Och jag tror att nivån för honom är en allsvensk toppklubb. För det gick ju väldigt fort för honom också.
Ja, absolut.
Han spelade faktiskt bara en säsong. Han kom från norska ligan och så var det direkt vidare till SHL med Hedberg. Funkar inte där. Jag tror hans nivå är att spela en riktigt bra säsong till i allsvenskan.
Men när jag har sett honom spela så får jag uppfattningen av att, jag vet, hur ska jag säga det? Han tycker nog att han är rätt skön. Han tycker nog att han är rätt bra. Han tänker nog att hade jag bara fått lira lite mer eller fått chansen så hade jag gjort det och det. Jag tror inte han har liksom landat i sig själv vad han behöver göra på den här nivån för att vara bra.
Nej, men lite den känslan har jag fått när jag pratar med honom också. Att hade jag bara fått chansen att stå där läcker i Mäckesto så hade jag... Alltså lite åt det hållet känns det som. Alltså han har ju ett bra skott, det har han ju. Det är ju det som är hans spetskompetens. Men jag tror att han hade funkat om han hade fått spela en säsong till i Mora. Fått det förtroendet. Johan Persson är inte vad Johan Persson har varit. Nej, det rapporteras lite grann om lite skadeproblem. Det är inte helt fräscht. Hade han fått stå där en säsong till så kanske det hade kunnat vara skottet vidare för hans karriär. Sen är det inte säkert att han hamnar i SHL, men han hade kunnat fått något välbetalt i Finland eller Österrike eller något sånt efter det ju.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Men herregud, vilken dramatik det var i omgång 52. Det är alltså målskillnad, straffavgörande som avgör att Örebro tar den sista platsen framför Modo.
Ja, alltså här har vi hållit på sedan den 14 september. Det har varit matcher hit och dit. Hur många matcher spelar man på så? 7 gånger 52. Det är rätt mycket hockeymatcher som har spelat.
364
är det va?
Ja, exakt. Och grejen är den, som spelare, alltså även om man då, i det här fallet så blir det så väldigt tydligt, men efter en säsong så sitter man och tänker så här, den matchen borde vi ha vunnit, där borde vi ha tagit poäng. Och jag vet att Modo tänker så, det är klart att Örebro gör det också, men det blir extra tydligt för Modo som är målskillnad från att ta sig till slutspel. Ja, den är brutalt, och just att matchen var, den var lite senare i Örebro. Eller jag säger i Linköping Örebro, så de hade ju koll på hur det gick. Emil Kåberg sprang runt med telefonen där och pratade med Niklas Eriksson och uppdaterade honom i tiden, så de kunde ju styra dem. När det var oavgjort så behövde de inte ta ut målvakten under ordinarie tid, för de visste då hur det hade gått, att de behövde vinna på övertid alternativt straffar.
Men försöker man på något sätt förhala det där, alltså som spelare, får man rapporter från tränarna eller materialarna att dra på det, skjut ut någon puck extra eller försök få till något gruff eller något sånt?
Den kanske sa till Arntzen där, styr upp några droppnätet här nu i sista pärren.
Ja, precis. Så att, det är det som man vill ha bort ju.
Ja, exakt. Nej, men det kanske förhållades lite med Marcus Högberg som förlängde sitt kontrakt inför matchen. Det var väl kanske drog ut på någon minut då.
Ja, men jag tror ju att alla matcher är de väl väldigt måna att de ska starta samtidigt. Men alltså borde man, alltså visst, det, man kanske överdriver lite, man kanske borde starta tredje perioden i alla fall samtidigt.
Det är svårt, men de hade lite fördel där och vinner då på straffar.
Robert Leino får chansen att bli matchvinnare, 3 av 9 har han satt. Örebro är i åttondelsfinal, Robert Leino avgör. Straffläggningen mot Linköping och Örebro är i slutspel för Modo. Nykomlingen tar säsongen.
Det var Robert Leino som skickade in det avgörande målet och där satt jag i Green Room i Malmö Arena och det var nog mer spänning för Johan Lindbom och Thomas Kollar att kolla det där än själva den matchen som spelades i Malmö Arena, kan jag säga.
Ja, det var, den måste varit släten matchen, va?
Ja, men det var den ju, men ändå, jag har sett slätare matcher, jag har ändå sett Malmö möta Linköping i Malmö Arena i omgång 25. Så att,
ja, det är visserligen sant. Men vi håller oss kvar lite där vid den rafflande sista omgången. Det måste jag ändå säga att det blir ju högdramatiskt. Modo har varit inne på, bara ja, grattis till en fin säsong, även om jag förstår att det smärtar att liksom snubbla på mållinjen. Men Örebro, vet inte om det är karaktär, men någonstans visar de ju det mot visserligen ett Linköping som har noll att spela för, som nästan en försäsongsmatch. Man såg ju framförallt när de hade powerplay där ett tag. De spelade runt pucken, det var noll distinkt. Det var ju som att, nästan som att man kör på morgonvärmen lite PP för att komma igång. Så att det var ju öppet mål, ska man säga, för Örebro att faktiskt vinna den matchen.
Ja, hur var Örebros powerplay med tanke på att alla miljoner sitter ju på läktaren?
Ja, har du
eller hemma i huset i Hallsberg eller vad det nu kan tänkas vara. Ja.
Har du räknat på hur många miljoner som satt vid sidan om med Filip Holm och Mattias Bromé som var petade för andra matchen i rad och Jonas Enroth som då satt på bänken till förmån för Jonas Arntzen? Hur många miljoner satt åt sidan?
Ja, Bromé och Holm, bara där har du ju typ 650 000 och Enroth har väl säkert en kvarts miljon. Och sen har du Emil Larsson som går skadad dessutom på det. Så att du är över miljonen som är utanför. Det är ju inte riktigt vad man har tänkt sig när man har investerat pengarna inför säsongen.
Så det är en fjärdedel av lönebudgeten? Nej, inte riktigt då. Säg att de ligger på 55 någonting då. Men knappt fjärdedel.
Ja, en fjärdedel skulle jag väl ändå kunna tänka mig säga, alltså typ 12 miljoner om du räknar, ja, strax över 1 miljon och så gånger 12. Så en fjärdedel av lönebudgeten var inte med i matchen då.
Då kanske det var en bragd å andra sidan att vinna mot Linköping. Nej, skämt åsido. Men det vart ju dramatiskt i den sista omgången. Och jag skulle väl ändå säga att nu när, jag tror också om vi tittar på Färjestad som möter Luleå där. Färjestad vilade några spelare, såklart de hade redan vunnit seriet. Men jag tror inte att de var jätteledsna att Luleå kom sjua i tabellen så att de slipper möta Luleå i en kvartsfinal. För jag tror att det är Luleå ett lag som man har respekt för i en kvartsfinal.
Alltså vet du vad jag kände när Luleå tryckte in 3-2 i SAD? Då kände jag lite besvikelse att det skulle bli Luleå som Modo eventuellt hade mött
exakt.
De hade gått vidare. Tänkte bara nej, nu blev vi ju blåsta på Modo Timrå och då kände jag lite att nu är det skitsamma om Örebro eller Modo går vidare.
Nej, precis. Egentligen så blir det mer rivalitet mellan, det finns något ont blod mellan Luleå och Örebro ändå. Jag vill ändå tro det. Det har varit några övergångar, det har varit någon situation. Alltså jag tror att
de
kan
möttes
finnas
ju i någon kvartsfinal också, men den var väl rätt slätstruken den kvartsfinalomgången, va?
Ja, det kanske det var. Var det
det var då Kovac var petad också.
Var det när de gick till final där, Luleå, det året, va?
Precis, och det var de ju vidare rätt så smidigt, måste man säga. Blev det 4-1 eller 4-2 match och någonting?
Slog inte Luleå ut Örebro i tärningsslutspelet 2020 också när vi ersatte slutspelet i covid-säsongen där med tärnings? Ja, vi höll på.
Kan de mycket väl ha gjort, för att Luleå vann ju serien det året. Örebro blev väl 8 blev de det året, så att de kan ju mycket väl ha mötts.
Absolut, de las inte på något sätt. Men jag undrar om de lärde sig lite i fjol. För i sista omgången i fjol så vann Färjestad borta mot Frölunda. Hade Färjestad förlorat den matchen, då hade de fått Timrå i en kvartsfinal. Och Timrå hade de 4-0 i matchen mot i fjol. De hade rullat över Timrå i en kvartsfinal. Då fick de Frölunda som de bekant förlora mot. Så undrar om det var lite kanske taktiskt där att okej, kan nu när Timrå förlorade mot Leksand, Luleå ta 2 poäng eller om de hade vunnit under några tid, då slipper man ändå. Kan det finnas en sån taktisk grej också kanske?
Rulla över, är du fortfarande inne på tärningsslutspelet eller?
Ja, exakt. Ja, precis. Jag har ju sagt att Karlskoga skulle rulla över och nu rullar jag över. Så att, nej, jag får väl byta vokabulär där och ord för det här i slutspelet.
Ja, nej, men alltså, jag vet inte hur mycket man tänker på sånt, men när en sadden börjar, du har vunnit serien, alltså... Färjestad börjar väl det där, de börjar med powerplay 4-3 en och en halv minut också, va? Och jag vet inte hur det ser ut heller i den.
Nej, exakt. Jag var ju som bekant i, jag har bara sett målen och så. Jag var ju som bekant i Linköping där, så jag har inte sett.
Men det är klart att man kanske kan tänka så att vi vet ju vad vi råkade ut förra säsongen att slippa få Luleå i det. Alltså du skaffar dig någon form av fördel och de har ju goda vanor att möta, om det nu blir Rögle eller Timrå, vilka det nu blir, så har de ändå goda vanor mot Rögle i ett slutspel. Samtidigt har de förlorat. Timrå lyckades ju faktiskt vinna i Karlstad. Var det 3-0 här under säsongen. Ja. Så att, oavsett hur det är. Så, det känns ju inte som någon fördel att ha kommit 1 eller 2 åtminstone inte när du kommer till kvartsfinal och möta de lagen man faktiskt kan stöta på.
Ja, precis. Men grejen är, övervärderar jag Luleå och Rögle lite. Som jag håller dem som favoriter när de går in i den här åttondelen. Rögle, Timrå är ju så ojämna. Timrå kan ju vara här uppe. För er som inte ser mig så har jag handen väldigt högt ovanför mitt huvud. Men de kan ju vara väldigt låg i sina prestationer också. Och Rögle är ett lag som Everberg, Ryfors, Schaar, Sandin. De har börjat komma igång tycker jag. Rifalk är ju alltså på en högsta nivå som han har spelat den här säsongen.
Ja, men så är det. Det finns ju liksom en grundkapacitet i Rögle någonstans som ligger och gror, men ja, de kan slå Timrå, men de äter ju inte Färjestad över 7 matcher. Det finns ju inte en chans i hela världen faktiskt.
Luleå, vad tror du om dem mot Örebro? Då ska vi säga att Örebro har vunnit. Alltså de har 12-0 i poäng mot Luleå i grundserien den här säsongen.
Alltså det är ju smått sanslöst. De har absolut 12-0. Alltså hur har det hänt ens?
Nej, det är faktiskt sant. Men jag kommer ihåg där sista matchen där när Ludvig Jansson tacklade Emil Larsson, någon situation där när det var lite debatt kring just tacklingar när de vann. De är ju toksolida, framförallt på bortaplan i sitt defensiva spel Örebro. Det har de, och mot Luleå. När man spelar i deras liksom gåtempo, när Luleå inte liksom, Luleå tycker jag deras problem i anfallsspelet att de aktiverar backarna för dåligt. De flyttar inte ner backar, flyttar upp, får rörelse. Och när motståndarna gör det mot Örebro så upplever jag att Örebro får problem. Så det är en del som kanske Örebro drar fördel, att de är så statiska i sitt spel, Luleå, med sina backar.
Ja, alltså här i den matchen så kan det kanske vara en fördel att ha den fördel man inte ska ha, att få inleda hemma, att Örebro har någon form av mentalt övertag och får dem 1-0 i matcher mot Luleå, så kan de ju faktiskt studsa vidare, för de har vunnit 2 gånger i Luleå under säsongen, så då kan de väl vinna 1 av 2 också.
Absolut. Nej, men det är ju 2 vidöppna serier såklart, men det är ändå härligt att det drar igång. Sen kan man tycka så här, åttondelsfinal, jag chattade det här med Expressens läsare där under onsdagen, så var det en ändå liksom skarp fråga. Ska vi inte lägga ner det här med åttondelarna? Och så resonerade lite. Och jag har ju också varit så där. Men tänk om vi hade gjort det i år. För topp 8 var ju satt väldigt, väldigt tidigt. Vi fick ju den här dramatiken som vi har suttit och pratat om här, om plats 10 in i sista omgången. Hade det varit på topp 8 så hade det varit helt iskallt de sista typ 8-10 matcherna.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Rögle, på tal om slutspel, vi fick ett inspel från Sigge, en väldigt trogen Rögle-supporter. Jag tror han är en sån AIA-originalare, alltså som har varit med på den riktigt gamla goda tiden i AIA, alltså supporterföreningen i Rögle.
Kan han ha varit med och smält raketer utanför mitt hotellfönster där 2019?
Det tror jag nog var den nya generationen som gjorde det. Okay. Det tror jag inte, okay. Den här äldre AIA-generationen. Men han skrev i alla fall så här. Rögle slutspelsmatcher som gått till overtime, alltså sudden death, genom tiderna. Det är alltså 8 stycken. Malmö 1994, HV 2019, Skellefteå 2021, Växjö 2021, Växjö 2021, Färjestad 2022, Leksand 2023, Skellefteå 2023. Alla deras overtime har slutat med förlust i slutspel.
Är det sant?
Alltså det är ju smått sanslöst. Nu har inte Rögle någon jättelång slutspelshistorik, men man brukar i alla fall kunna vinna någon match i sadden.
10 000 kronors frågan. 2019 så avgjorde då HV71 i Rögle i åttondelen i förlängningen. Vet du vem det var som avgjorde för HV71?
Marcus Lauritsen.
Fy fan vad fast det är. Det var bra. Jag bara kom ihåg den, för jag jobbade i studion.
Var det inte den de hämtade igen till typ 3-0 till 3-3 också, eller?
Ja, jag minns inte hur det var. Jag minns hur han kom och sköt där, att det var han som avgjorde Marcus Lauritsen. Ja, det var skarpt av dig.
Ja, för han gjorde ju inte jättemycket mål i HV. Han hade väl typ 3 plus 27 eller något sånt i HV den säsongen.
Ja, och skulle jag gå in på Elite Prospects hade det typ exakt varit så, garanterat någonting i den stilen.
Ja, kanske. Men Rögle, Timra, där känns det väl som Rögle, även om de nu går in med, alltså de går in som 9 och Timra går in som 8. Känns det inte lite grann som Rögle ändå är favoriter i det?
Jo, för formen är Timrås nedåtgående form och Rögle är på uppåtgående. Det är ju Hollander, det är Vidin och det är Lander som har drivit det. Det var liksom Emil Pettersson, Hansel, Dahlén framförallt. Det är liksom, de har inte tagit rygg på dem. De har inte fått det här, ett fåtal matcher har de fått det. När det är fler som driver, fler kedjor. Det måste de få igång, annars blir det respass. Och det vore ju ett misslyckande sett till att man var i kvarten i fjol och har lastat på lite den här säsongen också.
Det tycker jag. Alltså, man ser lite tendenser bland supportrarna att det är ett misslyckande bara att man har hamnat här, och skulle man då åka i åttondelen, då är det klart att det är ett misslyckande med tanke på vad man ändå har lastat in i laget.
Ja, men absolut. Det är det. Sen ska man också veta att det är väldigt lite. Om vi sagt inför säsongen att Timrå kommer förlora en slutspelsrunda mot Rögle, så hade nog Timrå-supporten sagt att Rögle, oj, men det är ju ett riktigt bra lag. Förstår du? Alltså, så att det säger ju lite om dels vad Rögle har varit under säsongen, men jag tycker att formkurven har ju någonstans möts på mitten och Timrå är på väg neråt och Rögles kraftigt på väg uppåt.
Ja, men det som ändå kommer att bli det stora denna veckan är ju faktiskt kvalmatchen som sätter igång på fredag när HV tar emot Oskarshamn. Eller har vi målat upp för stora förväntningar? För vi har ändå varit lite besvikna på hur kvalmatcherna har blivit de andra åren.
Men jag tycker så här, att det är spänningen är ju vilka som hamnar där. Sen när själva matcherna är igång, då är det ju inte så roligt för det är så mycket ångest i dem. Men första och andra matchen, det sätter ju tonen så mycket. Vinner du första matchen så har du ju, alltså du har ju en sån enorm fördel med dig i hela serien. Och speciellt i år när du har match 1 och 2 för HVs del på hemmaplan. Jag menar, skulle de förvalta hemmaplansfördelen med 2-0 matcher? Jag ska inte säga att de rullar över dem, för det ska jag inte säga. Men då ska helt plötsligt vi in i ett läge där Oskarshamn ska vinna 4 av 5 matcher.
Ja, alltså så går det ju alltid att resonera, men säg att Oskarshamn skulle råka nypa en av de två första Jönköping, så är det ju ett vidöppet det här.
Ja, tänk om de skulle ta första matchen då helt plötsligt. Då går det HV in i match 2 och bara, alltså vi får inte förlora den här matchen. Så att det blir ju det, och man kan ju vikta det åt båda hållen. Så det är ovisst, men det var dit jag ville komma. Det är ju väldigt intressant i början av matchserien. Det är då det är intressant. Sen när du är inne på match 4, då har det, tycker jag, tidigare matchserier har det varit liksom, kan inte ta slut snart.
Mm. Ja, just det här med att de två första blir på hemmaplan för HV, det är ju Herman Hansson som kommer bli en viktig spelare för HV71 inne på när jag pratar med honom. Jag pratar med honom under en ganska lång tid och jag tycker vi lämnar över på det.
Kvalet kan börja. Om vi ska vara helt ärliga, hur länge har ni mentalt varit redo för att spela kvalspel?
Nej, men vi har väl haft två matcher här i slutet på vår serie och fokusera på lite justeringar, detaljer, sånt som vi vill ha med oss in i kvalet. Så ett par matcher här har vi vetat om det liksom och ändå varit inställda på det. Och på ett sätt får man väl se det som lite positivt kanske, att man är mentalt förberedd på det som komma skall och inte blir helt inkastad i ett kval. Så att vi har gnuggat på lite detaljer och lite annat.
Så du ser det som lite grann en fördel att det har varit så, för om man tittar tillbaka rent historiskt, så Brynäs kastades in i det i näst sista omgången förra säsongen och nästan lite chockartat har det varit för er. Har det kanske inte varit någon chock att det blir vad det blir?
Nej, men precis som du säger där, så historiskt sett så det laget som hamnar i kval hastigt, om man säger så, har ju råkat illa ut. Så sett har det varit positivt för oss att vi ändå har varit så pass dåliga, får man väl ändå säga. Det känns som att vi är mentalt redo. Det känns som att vi är sugna på det som komma skall på något sätt. Så jag hoppas vi kan komma in med en god känsla och köra på riktigt bra här i helgens match.
Jag vet inte om du kollar på kvalet förra säsongen när Emil Sylvegård står och ler in i kameran och säger att det här ska bli skitkul och gå in med den bilden. Vad tänker du? Kan man ha ett sånt mindset också när ni går in i det?
Det tror jag faktiskt man kan ha. Jag tror att det är nog bra att se det från den positiva sidan och ha en känsla av att man kan vinna någonting. Så det ska vi ha med oss och vara mentalt starka och se det som något positivt här.
Hur viktigt blir en spelartyp som du och ditt gäng som köttar på i varje match?
Jag hoppas att vi kan bli viktiga. Bäst av sju, det gäller att investera. Gnaga på backarna är ju en del av mitt jobb och det ska jag försöka göra bra. Och övriga också såklart. Som sagt, man vet inte vad de har, om de har känningar heller i truppen eller något sånt här. Och det ligger och gnaga lite, byte efter byte, match efter match. Det kan betala sig förr eller senare. Det kanske inte just vi som gör målen. Men förhoppningsvis så kommer det en kedja efter kanske och kan pilla in en puck på grund av att de är lite nedbrutna. Så det är målet att jobba som en gris.
Och så får man väl säga att det är ju faktiskt en väldig fördel för er att ni har hemmafördel med tanke på hur det faktiskt har sett ut. Jag ska inte smälla upp det nyllet på det, men nu gör jag det ändå. Ni är ju sämst på hela 2000-talet i SHL på bortaplan, så det är väl en väldig fördel att ni får spela hemma en sjunde avgörande om nu går så långt.
Ja, framförallt är det skönt att få de här två första hemma tycker jag. Vad man hör så är det laddat för fest på fredag och jag måste ge mina supportrar en enorm eloge för det. Vi har legat näst sist i stort sett hela året och är det i stort sett fullsatt också då, så det ska de ha. Det är grymt jobbat och jag hoppas att vi kan bjuda tillbaka och ge dem en säker plats i SHL här.
Ja, för det är lite det handlar om för er nu, att nu får ni faktiskt ge dem lite plåster på såren för det som de har stått ut med den här säsongen egentligen.
Ja men verkligen. Vi satt ju klistret förra året med, om man ska vara helt ärlig, och på något sätt lyckades reda ut det i slutet. Men de har fått lida i två år och det känns som det enda rätta är att ställa allting till rätta här på slutet. Så det är absolut målet.
Ja, men Herman Hansson är ju en sån spelare långt ner i hierarkin. Han öner ut, även som en sån som Ticka i en fjärde kedja. De blir ju viktiga. De blir ju jätteviktiga. Sen är det klart, det går ju inte bort från att Borgström måste vara på en jämnare nivå. När han är bra så är han väldigt bra, men han är för ojämn. Shore måste vara den nivån som Shore har varit, om vi nu håller oss i HV71 där. Sen, ja, vad händer med André Pettersson liksom? Kommer han spela, kommer han inte spela? Det är också en faktor för dem såklart.
Ja, alltså jag tror nästan det beror lite grann på André Pettersson själv, för han har ju varit på is och det är väl egentligen smärtan som kommer att sätta stopp, för att jag tror inte det är några doktorer som hindrar spelare i det här läget om det inte är grova hjärnskakningar. Är det bara en smärta i hans ben så tror jag det kommer handla om vad kan André Pettersson göra för rättvisa till sig själv. Hade det varit en grundseriematch så hade han säkert varit borta en månad, men Bedouin som spelar Björklöven pratar man ju om när Huttala höll på att ha ihjäl honom, att han spelar inte på 2 månader, sen stod han på isen 1,5 vecka senare.
Ja, det var helt sjukt. Det är precis i den finalserien där mellan HV71 och Björklöven för ett par år sedan.
Ja, men så är det. Men såg du rapporterna på barometern att Viktor Lodin förväntas komma tillbaka i spel?
Nej, men jag har hört lite att det har liksom varit lite rykten om att det skulle vara så. Det är ju väldigt positivt. Han är ju en lynnig spelare, men han är en ganska obrydd spelare också. Och en obrydd spelare kan ju vara frustrerande att ha att göra med. Men i det här läget som där man befinner sig så kan ju de också kliva in och avgöra, för att de kanske inte känner av den där pressen på samma sätt. Att ja, okej, jag gör min grej liksom. Och då kan ju de spelarna faktiskt vara en faktor. Och det tror jag om Viktor Lodin.
Definitivt. Och, alltså jag tror ju Oskarshamn är ju inne i det här. De har ju förlikat sig med det sen länge och tycker ändå de har hittat någon form av uppåtgående kurva. De har visserligen bara vunnit en match de sista 18 i grundserien. Det är helt sjukt för övrigt. Alltså.
Men sätt det, Johan, sätt det i perspektiv. Då ska de alltså vinna 4 av 7 matcher helt plötsligt.
Ja, det är... Alltså och det de ska vinna, däremot senast de mötte det här laget så torskar de alltså med 10-1.
Ja, men Marek Langhammer, han har spelat bättre på slutet. Han kan bli en faktor i den här matchserien.
Det kan han absolut, för att jag tycker varken att Ortio eller Dickov har imponerat på det sättet här nu. Och det visar sig förra året i matchserien mellan Brynäs och Malmö att målvakten hade en jäkla betydelse. Alltså både Werner och Maxwell var riktigt bra i kvalspelet förra året.
Jag hade ställt Ortio. Med tanke på hans högsta nivå hade jag ställt honom.
Ja, alltså jag tror inte det är någon diskussion ens vem som står, utan de har väl visat här på slutet att det är Ortio som kommer att stå. Han stod sista matchen i grundserien i Malmö, så då tror jag att han kommer att stå även när de kickar igång kvalet.
Men när vi skickade ut frågan på Twitter där i söndags så var det många som frågade om det här kvalet, så det är därför vi tar upp det. Och många undrade ju, vad hade vi för känsla, vad tror vi? Så att jag passar den direkt till dig, Svensson. Vad tror du när vi summerar den här matchserien, vad landar den in i?
Ja, jag får väl svara samma sak som jag frågade i den feta enkäten som barometern skickade ut. Jag tror det var 161 personer som hade svarat på den frågan. Hur det går i det här kvalet, och de hade frågat många lokala Oskarshamnare också. Det var nog övervikt på IK Oskarshamn beroende på vilka de hade frågat. Men jag svarar i alla fall att jag tror HV71 vinner med 4-1 i matcher. Jag går lite på historiken att det blir inte så långa matchserier så här när man kommer in i det. Och det faktum som du tog upp ganska nyligen också, att Oskarshamn har vunnit en match av de 18 senaste. Ska de vinna 4 matcher här? De är ju rätt vana vid förlora. Det är HV71 för all del också.
Visserligen.
Men HV71, de har tagit 7 poäng på bortaplan. 3 poäng har faktiskt kommit mot Oskarshamn. Så det är ju ett av lagen de faktiskt har slagit på bortaplan också.
Nej, jag tror att du sa 4-1. 4-2 till HV71. Kanske sträcker till den längsta kvalmatchserien så här långt. Det har ju varit som längst 5 matcher då. Både i fjol när Malmö vann över Brynäs och när Brynäs vann just över HV71. Men jag tror det kanske sträcker sig till en match 6 då. Så 4-2 till HV71.
Ja, alltså jag tycker det som ska bli intressant är ju vad som kommer hända efter det här. Kommer Martin Filander vara kvar i Oskarshamn? Hur blir det med de assisterande tränarna? Hur blir det HV71? Kommer Anton Blomqvist ta över som huvudtränare? För Lindbom, det har ju inte lyckats riktigt när Lindbom har kommit in i det. Alltså, vad kommer hända där? Vad kommer hända med Nubben? Hur kommer Oskar Alsenfelt vara som sportchef i Oskarshamn? Det är ju hur mycket sånt som är intressant också här framöver.
Ibland, jag vet inte hur jag ska säga det, ibland måste du nästan tillfredsställa sponsorer och supportrar. Och på ett ganska enkelt sätt för att tillfredsställa, lek med tanken att HV71 då, som vi båda tror håller sig kvar, det är ju att välja att helt enkelt sparka Nubben. Då blir det en ny start. Även om det kanske blir att Nubben får någonstans bära ett hundhuvud. Ja, han klarar av att hantera det. Det är liksom ingen fara. Men då blir det en ny start. Jag tror man måste göra det. Och det kommer bli samma sak. Kanske till och med för Oskarshamn, även om de skulle hålla sig kvar i Oskarshamn. För nu kommer ju Alsenfelt in. Och han vill väl rimligtvis sätta sin prägel på en ledarstab. För att, jag menar, under hans karriär. Han har ju vissa personer som han har lärt känna. Som han har byggt upp förtroende med. Som han vill få in i en ledarstab. Som assisterande till Filander till exempel. Som på sikt kanske skulle kunna ta över efter honom.
Ja, men kommer Filander vara kvar ens då? Alltså, känner du att Filander någonstans har nått vägs ände, eller kan han kräma ur om de vinner ett kval här nu? Har han ett år och krämer ytterligare?
Men jag kände kanske så här att jag vet ju inte vad han har för möjligheter att komma ur det kontraktet. Det har noll aning. Men innan Oscar Alsenfelt klev in så tänkte jag så här, okej, håller de sig kvar, även om han har en klausul, då skulle han kunna lämna då. Men när Oscar Alsenfelt kom in, för de har ju ändå en relation från tiden i Malmö. Jag tänker att när Alsenfelt kom in, så är det klart att han pratade med Filander att okej, håller vi oss kvar, nu kör vi liksom, nu bygger vi det här tillsammans. Så att det kanske kan bli ett drivkraft för Filander att få rätsida på det igen.
Ja, men du är inne på något intressant där, att Alsenfelt kanske vill sätta sin prägel på det. Jag har fått tips här under veckan. Björn Karlsson, som är assisterande, eller han är huvudtränare i Alvesta i Hockeyettan, har gjort ett bra jobb.
Ja, jättebra jobb ju. Ja, exakt. Ja.
Att han skulle kunna vara ett spår som assisterande. Jag har även fått tips på att han är aktuell som huvudtränare i Kalmar. Och han måste ju bo i Växjö med omnejd, och då passar ju både Kalmar och Oskarshamn bra. Det är ungefär en timme bort till Kalmar, 1:20 kanske till Oskarshamn. Och Oskar och Björn Karlsson, de är ju jättetajta. Jättetajta. Det är ju det gänget från Växjötiden med Jeremias Augustin, Björn Karlsson, Nils Andersson, Gustav Hjalmarsson.
Han hade snygga skridskor, Gustav Hjalmarsson. Han hade bra stuk.
Hur ser de ut då?
Men han hade lite vita skridskor, plösen, en ganska stor plös som hängde ute, och rätt skön skridskåkning hade han, Gustav.
Ja, det var Evertssons grundbultar i det gamla Växjö Lakers. Så var ju Johan Markusson, var väl också med i det gänget,
definitivt.
Vill jag minnas.
Och Josefsson såklart, Erik Josefsson.
Absolut, såklart.
Men det jag tänker är att, har inte Björn Karlsson en historik även i Oskarshamn? Han har väl spelat där, Björne?
Ja, han spelade där, jag vet inte hur mycket det blev, han var ju skadad väldigt mycket.
Ja, exakt. Men jag vet att han var tillbaka där, för vi hade en del kontakter när han slet som allra mest med sin hjärnskakningsproblematik. Så att,
alltså fan vad bra den karriären hade kunnat bli, för att han fick ju en liten nytändning där när han kom ner och spelade Allsvenskan. De hade ett bra lag där, Malmö, då han spelade första powerplay med Joey Tenut och Daniel Viksten och Björn Svensson. Alltså de hade ett bra lag, var på väg upp med Björn Hellqvist och Lust, och så fick han den här jävla huvudsmällen mot Karlskrona, minns jag, och det tog tid. Han berättade han fick ligga i mörkt rum. Det var ju riktigt illa på det.
Nej, det var jättehemskt. Vi pratade mycket under den här tiden. Det var hemskt. Men skönt att höra att han är liksom tillbaka och gör sig någonstans ett namn i hockeyn, som han ändå älskar, och gör det bra där i Alvesta.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Frågan är om jag kommer få min Köpenhamnsresa av nubben. Jag kan väl berätta det också här nu när vi har facit.
Vad ska du få det för? Eller vad, berätta.
På upptaktsträffen så noterar ju nubben, HV Sportchef Kent Norberg, att jag hade tippat HV som lag nummer 13. Och då sa han, vi kan göra ett vad hur lätt som helst. Att, om det är så att vi hamnar på plats 13 eller lägre, så bjuder jag dig på en helkväll i Köpenhamn, och om vi hamnar i slutspel så är det din tur att bjuda mig på en helkväll i Köpenhamn. Och jag tänkte, absolut en helkväll med nubben i Köpenhamn, oavsett om jag betalar den själv eller om han står för det. Det tar jag ju alla dagar i veckan.
Ja, det hade du ju lätt kunnat säga till revisorn och ta på bolaget.
Alltså, absolut, det är inga som helst problem.
Men vadå, vänta nu. Så nu har du, det är klart, du har väl såklart inte hört av dig till nubben nu då, mitt i kvartiden.
Nej, det har jag inte.
Men är det någonting som han liksom råkar glömma bort, tror du? Eller har ni liksom skojat om den här under säsongen?
Nej, det har vi inte gjort. Det har väl nog varit ganska stelt under säsongen, med tanke på att det har varit tufft för HV också. Alltså, det är ju inte en sån sak, det är precis som du säger, det är inte en sån sak jag Du, nu kom ni plats 13. Kvalet börjar på fredag. Ska vi ta helkvällen i Köpenhamn på torsdag eller?
Kanske det han hade behövt å andra sidan. Bara komma iväg liksom.
Ja, det tror jag alldeles säkert. Hade jag nu också varit bra av att rensa kroppen lite med en helkväll i Köpenhamn. Vi får se om det kommer, men jag tycker men, de ska få chansen att jogga igenom kvalet först.
Du ska vara försiktig där med Nubben, för när vi i Timrå, då var Nubben sportchef i Timrå, när vi vann över Luleå i kvartsfinalen 2003 kanske, så pratade vi om vi vinner över Luleå i den kvartsfinalen så skulle Nubben bygga om bastun och fixa en bubbelpool. Jag lämnade Timrå 2008 och den bastun var inte ombyggd och det var ingen bubbelpool där i, så att man får, du får nog ligga på honom, ska jag säga dig.
Ja, vi får väl se om jag kan hämta hem den någon gång, men ja, vi låter HV spela den här playouten först. Det är väl prioritet för Nubben också, och beroende på vad som händer med hans framtid också.
Men du såg inte Nubben i korridorerna där i Malmö Arena i tisdags?
Han höll sig nog borta, för det är lite väl nära till Köpenhamn om jag hade blivit sugen på någonting där. Men det blev desto mer festande i Malmös omklädningsrum, kan jag säga. För det var jäklar vad det skranglade i högtalarna och bastun där, du.
Sista natten med gänget någonstans. Man brukar väl alltid efter man har sista matchen när man har vunnit eller förlorat där, när man vet att säsongen är klar, så brukar man ha några dagar tillsammans och göra något kul och ha någon sån här exit-samtal med tränarna dagen efter för liksom summera och landa in i säsongen där. Men plockar upp något annat kul, det brukar ju alltid sippra ut någonting, tänker jag. När säsongen är klar så kan det liksom pysa ut saker.
Ja, jag fick ju reda på att den här Joona Ikonen är klar för Malmö som spelar Ilves. 47 poäng har han gjort under säsongen. Han blir väl Pajuniemis ersättare eller kanske en andra kedja, något sånt. Sen fick jag faktiskt höra en lite intressant grej också. Kim Rosdahl, att han uppvaktas av Västerås. Så att är sugna på honom, vad jag har förstått. Och jag vet inte om det är rätt. Det kanske är rätt steg för Kim att ta.
Ja, men det är väl jättebra om han har det här drivet som ändå krävs. Vi pratade om Lillis med det förra poddavsnittet, att liksom man har den här lågan verkligen brinner för att gå ner och vara bäst varje match och inte gå ner och göra det halvdant. Alltså, det finns ju ingen spelare som går in och vill göra det halvdant, men att man har drivet i vardagen att jag vill vara bäst. Kan han då liksom bidra med sitt fysiska spel, sitt skott och få tillbaka glädjen i spelet som man hade där i Oskarshamn och Modotiden? Klart som tusan det skulle kunna vara en bra värmning.
Ja, eller kan han vara den speldosan som han var i sista matchen mot HV? Han skickade iväg 3 assist i sista matchen, det sista han gjorde ju.
Ja, kanske det släppte där och det får Västerås skörda framgångar.
Men på tal om Västerås där, Isak Skedung kommer ju försvinna från Västerås. Jag har fått höra vilken klubb han är klar för. Han kommer att flytta faktiskt till Köpenhamn, på tal om Köpenhamn som är inne. Eller i utkanten av Köpenhamn. Jag hörde att han var klar för danska Herlev. Ska du prata danska nu igen? Det var någon som efterfrågade att det skulle vara ett stående segment att du pratar danska varje gång.
Ja, då ska jag ha en dansk jingle där. Det är vid få utvalda tillfällen pratar jag danska. Vanligtvis när jag dricker Tuborg.
Och Tuborg. Tänk, alltså en Tuborg och 2 röda pölsor, ett bröd och rostad lök på färjan mellan Helsingborg och Helsingör. Då är man välmående, kan jag säga.
Med Nubben.
Med Nubben, ja. Exakt.
Ja, men nu är det ju igång. Underbart, dels med flera poddar, ett par poddar i veckan och mycket matcher. Hur ser din närmsta tid ut då? Resväg och matcher, vad ska du titta på?
Nu blir det Ängelholm, första åttondelen mot Timrå. Sen blir det upp till Jönköping. Och sen så blir det nog tv-soffan på lördag. Och sen så blir det upp till Jönköping igen på söndagen. Så att det kommer att bli matcher för hela slanten. Och sen sätter vi väl igång i veckan därpå. Och kör lite kvartsfinal och se om man hamnar kanske någon allsvensk kvartsfinal. Och sen är det till Oskarshamn och så kanske någon tur till Växjö. Det kommer att bli hockey hela tiden, precis som det har varit de senaste åren. Det blir väl en 4-5 matcher i veckan skulle jag tippa på åtminstone.
Det är bara att tanka upp den här bilen, packa den och köra iväg och se vad det bär av.
Så är det. Men alla andra där ute, vi hörs igen faktiskt på måndag igen.
Underbart. Tack för att ni lyssnar och tack för att ni engagerar och tack för att ni ställer frågor. Vi uppskattar det väldigt mycket. Ha det bra. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.